Roligt att se så många. Det är uppenbarligen uppståndelsens dag när så många är här. I fredags var vi inte så många, då var några fortfarande döda. Nu är vi i alla fall här. Underbart. Jag måste säga, när vi sjunger de här sångerna, som till exempel den här sången, jag har nästan svårt att sjunga. Det är sådana enorma ord och texter som beskriver vad påsken står för och vad påsken handlar om. Så det är fantastiskt att det är levande för oss, eller hur? Tänk om vi sjöng någonting som inte hade någon betydelse för oss. Det skulle inte vara roligt. Men så här vet vi vad vi tror på, tack och lov. Även att det kan bli någon kamp någon gång i våra själar och i våra tankar. Jag vill dela med lite grann om det vad påsken betyder praktiskt. Jag tänker så här. Varje sak som Gud gjorde i historien påverkar inte bara historien, utan har en betydelse för varje individ. Och idag tänker jag tala om det här, på att vara en människa som följer Jesus på avstånd till att bli en Jesu lärjunge och räknas bland dem som vänder världen upp och ner. Ni vet, i början så, när man ser på lärjungarna, vi kommer att se det, då var de inga frimodiga människor. De var ganska fega, de var ganska mänskliga, försökte att förstå allt det där med sitt förstånd. Och sen kom uppståndelsen, och sen kom något mycket, mycket starkare än bara deras egen förmåga. Och förvandlade dem från de som följde på avstånd till de som kom mitt i det som Gud har gjort. Och sen talar apostlärningar om dem och säger, nu har de kommit även hit, de som vände världen upp och ner. Och jag måste säga att varje gång när jag står så här på påsk och på söndag morgon, på uppståndelsedagen, jag kan inte låta bli att tänka på mitt liv 40 år tillbaka. När jag vaknade varje morgon och varje kväll hade jag mig i sängen och undrade, om jag inte vaknar imorgon, vad är det som livet har handlat om och vad sker med mig? Var går jag någonstans? Och att kunna som en vanlig människa sjunga om att döden har ingen makt över oss, det är nästan ofattbart, vänner. Det är nästan, inte nästan, det är faktiskt ofattbart. Så vi har verkligen anledning att jubla och glädjas över all detta. Okej, jag vill gå till Lukas evangeliet, det är i Matteus också samma ord, men vi kan läsa i Lukas evangeliet kapitel 22 lite grann vad som sker i det här tiden när Jesus ska korsfästas och när han uppstår, och vad är det som sker med dem som följer honom då. Då läser jag från vers 54, 22-54 först. Och då står det skrivet så här om Petrus. Det var när Jesus nu fångas och ska föras inför Pilatus och så vidare, och innan han ska korsfästas. Och då står det skrivet om Petrus så här i 54. Petrus följde efter på avstånd. I 23 kapitel 49 så står det skrivet samma ord, men om lite flera än bara Petrus. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Och i Markus 14 och 51 och 52 så står det skrivet i ett Getsemane att när Jesus skulle fängslas eller fångas och tas, att alla sprang iväg och ingen stannade kvar med honom. Det är intressant uttryck det här, att följa någon på avstånd eller att stå på avstånd. Om vi tänker på ordet, vad betyder då att följa någon på avstånd? Varför följer man någon eller någonting på avstånd? Jag skulle våga säga att det finns en liten förklaring där. Det ena är att man är osäker om det är verkligen värt att involvera sig i någon sån sak. Och det vet vi allihopa i livet. När vi är inte riktigt övertygade om en sak eller om någonting, om vi skulle involvera oss eller inte, då står vi på avstånd och vi väntar på att se hur utvecklingen kommer att bli. Och helst skulle vilja veta hur slutet kommer att bli för att våga involvera oss i det. Är det verkligen någonting jag ska satsa på? Är det lönt? Vad kommer jag få av det här om jag tar det till mig, om jag tar del i det här? Kom ihåg att till och med lärjungarna, som Petrus till exempel, han i början när Jesus kallade lärjungarna, så frågade Petrus ganska affärsmässigt. Han ställde frågan till Jesus och sa: Hör du, vi har lämnat allt nu här för ditt skull, för din skull. Vad är det som vi kommer att få tillbaka för det? Och då har de liksom lärjungarna i början varit människor, trots att vi kanske har en känsla att de från början svalde att nej, det var väldigt mycket betänksamhet hos dem och väldigt mycket tvivel och väldigt mycket osäkerhet. Då skulle jag vilja dela några tankar med er om det här. Vad är det som orsakar att vi håller oss på avstånd från någonting? Vad är det som brukar vara ett hinder för oss att gå in i en sak och involvera oss helhjärtat i det? I Andra Moseboken har vi en text där vi kommer att se. I Andra Moseboken 2:4 så står det skrivet att när faraon gav befallning om att alla barn skulle dödas i Egypten, för att det som hände det var att helt enkelt han blev hotad, så att säga, av att någon annan skulle vara hans konkurrens. Då står det skrivet att en liten pojke, Mose, blev gömd av sina föräldrar. Och hans syster, i vers 2:4, hans syster Miriam, då ställde sig på avstånd för att se hur det skulle gå med honom. Det är intressant. Ni ser en situation som utmanar ens innersta, men hon är osäker om hon ska verkligen blanda sig in i det här. Hon står på avstånd där. Varför gjorde hon det? Hebreerbrevet beskriver och ger svaret på varför hon gjorde det. Hebreerbrevet 11:23 står det skrivet så här: I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Jag skulle våga säga att en av de första saker i våra liv för oss människor som blir orsak att vi står på avstånd, det är människofruktan. Vi är rädda för vad människor kommer att säga. Vi är rädda för hur kommer vi att se ut i människornas ögon när en situation utmanar oss. Och Jesus Kristus och goda nyheter, evangeliet, är verkligen utmanande. Jesus är väldigt utmanande när han kallar sina lärjungar. Det är ingen lagom kallelse, det är antingen eller. Och det är klart att vi kan väga då väldigt ofta om vi vågar det eller inte. Jag minns för 40 år sedan när Gud verkligen var ute efter mig, så att säga. Och jag kämpade med det. Jag visste att hela min själ och kampen i min själ var så stark så jag ville säga ja till honom. Men en av de första saker som kom till mig, som höll mig på avstånd från det beslutet, det var mina tankar om vad människor kommer att säga om det. Om jag plötsligt säger att nu har jag mött Jesus, nu blir jag kristen och jag kommer att följa honom. Så det första vanliga är just det. Johannes evangeliet 12:43 och 44 läser vi om samma sak. Vi läser att många, till och med politiker och de där ledande personligheter i Jerusalem på den tiden, trodde på honom. Men evangeliet säger att de vågade inte ge sig till känna. De vågade inte minska avståndet därför att de var rädda. De skulle blivit uteslutna från det samhället som de levde i, eller från de kretsar som betyder så mycket för dem. Så vågar jag säga att det första är absolut det här. Människofruktan, eller vår tanke, hur kommer jag att se ut i andras ögon om jag tar det här steget helt och hållet? Och jag kan säga, eller fullt ut, jag kan säga så här, när jag gjorde det och jag skrev brev till mina gamla vänner i forna Jugoslavien, 2 av dem tog bilen, ganska mysig bil, de behövde en stor sten i baksätet för att inte välta med bilen. Men de tog ändå den långa resan till Malmö. De kom till Malmö för att se om jag har blivit tokig eller vad är det som har hänt med mig. Och en av dem var faktiskt övertygad ateist, en av mina absoluta bästa vänner. Några av er har träffat honom. Inte levande tyvärr idag, men jag hoppas att han är i himmelen. Han sa till mig så här: vad är det som har hänt med dig? Har du blivit tokig? Men sen när han efter 2 dagar skulle åka hem så tittade han på mig och så säger han: Stojan, jag vet vem du är och vi har spenderat många år tillsammans. Jag vet att du har inte kunnat leva utan vissa saker oberoende av allt annat, när jag ser den friden i dig som du har, jag skulle önska att jag hade detsamma. Så det är klart att det var inte roligt att få höra att jag har blivit tokig. Men i längden så är det ändå sanningen som får sitt rätt, så att säga. Andra orsaken varför vi står på avstånd, eller kan vara en orsak, vi går igen till Andra Moseboken kapitel 20. Och då läser vi först i vers 18 och 21 så här. Det står skrivet att när Gud skulle uppenbara sig för Mose och för Israels barn, att manifestationer av Guds närvaro var så dramatiska att folket stod på avstånd medan Mose gick närmare töcknet där Gud var. Och i 21 vers så står det skrivet, det är 21, 18 skulle jag läsa. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg det bävade de och höll sig på avstånd. Det är många gånger så här när människor innan de möter Gud tänker på att de skulle närma sig Gud. Då tänker de att Gud är alldeles för stor, han är alldeles för helig. Hur kan jag komma så nära Gud? Och det är mängder av religioner idag som lever på avstånd från den levande guden. Just därför de saknar det här händelsen som vi firar idag. De saknar döden på korset och försoningen med den levande guden. Och de saknar uppståndelse som har brytit ner muren mellan Gud och människa. Synden som var muren mellan Gud och människa. Och Gud och människa kom så nära varandra som någon kan komma med någon annan. Till och med så nära så att Gud tog sin boning i oss. Så Guds helighet kan också skrämma oss ibland, att vi vågar inte gå närmare. Och i 24 kapitel i samma bok, Andra Moseboken i vers 1, så läser vi så här att Gud ger dem till och med råd. Till Mose sa han, kom upp till Herren, du själv och Aaron, Nadab och Abihu, samt 70 av de äldste i Israel. Fall ner och tillbe på avstånd. Fall ner och tillbe på avstånd. Låt oss bara göra evangeliets enklaste och en av de viktigaste sanningar. Människan, sådan som hon är, kan aldrig komma närmare Gud utan att bli död. Människan i sig själv har ingen förmåga och tillåtelse att närma sig en Gud som är helt ren och helt helig. Okej, vi går vidare. I Andra Samuels boken finns en annan händelse som beskriver samma sak, egentligen bara utifrån från en annan vinkel. Det var i kapitel Andra Samuels boken 6, verserna 9 och 10. Kung David och hela Israel vill ta Herrens ark tillbaka från filisterna. Och ni som kan Bibeln vet att Herrens ark symboliserar egentligen Herrens Guds närvaro bland sitt folk. Så varje gång man tog arken till sig, så visste alla, till och med Israels fiender, visste att Gud var där när arken var där. Så det är en fantastisk symbolik i det. Och när filisterna till exempel första gången skulle attackera Israel och de hörde att arken kom bland Israels folk, de bävade och sa, vem kan rädda oss? Nu är Gud där bland dem. Men David, kung David, i sitt första försök att ta då arken tillbaka till Jerusalem, de gjorde lite fel och betedde sig lite olämpligt i sin behandling av arken. Och då blev två människor, de dog i den processen. Det står skrivet att David blev rädd för Gud och han helt enkelt ville inte ha arken mitt ibland dem. Jag vet inte om du tycker det här är lite långsökt, men jag minns stunder i mitt liv som kristen att när lovsången och tillbedjan blir riktigt så att säga, ordentliga, verkliga, när Guds närvaro blir påtaglig i lovsången och i tillbedjan. Jag minns stunder när jag var rädd för det. Jag tänkte, vad är det som sker nu? Nu är Gud här, var ska jag gömma mig då? Hur ska jag möta det här? Och jag hoppas att du hör vad jag säger. Även vi som är frälsta kan ibland uppleva det här. Fruktan för Guds närvaro, för Guds härlighet och för Guds verklighet. Och vi kan säga, det är lika bra att jag håller mig på avstånd. Låt arken vara lite längre bort ifrån oss. blanda inte ihop nu termen, ni vet vilken arken jag tänker på nu. Det blir bibliska arken här och som är symbol för Guds närvaro. Okej, okay. Så jag tänker bara, det, och ni kommer att se när jag avrundar det här vad det här egentligen representerar och varför uppståndelse är så viktigt. Nu talar jag om det som håller oss på avstånd från Gud. Och det avståndet kan faktiskt minska genom att vi upplever och möter den uppståndne Jesus. Och när vi möter honom, då förändras saker och situationer. Så nu går vi vidare till tredje sak som orsakar ofta att vi står på avstånd. Och det här är någonting väldigt vanligt. Och jag läser den här texten. Jag blev helt häpen när jag läste den igår, som att jag aldrig läst den tidigare. Det är Jobs bok, kapitel 36, verserna 24-26. Kom ihåg att upphöja hans verk som människorna besjunger, som alla människor, lyssna noga på varje ord, som alla människor ser, som de betraktar om en i fjärran. Så, här uppmanar det här som talar personen, kom ihåg att upphöja hans verk så människorna besjunger, även att de gör det som att de ser saken i fjärran, även att de står på avstånd. Och nu ser han vad som är orsaken till avståndet. Se, Gud är för hög för vårt förstånd. Hans år är fler än någon kan utforska. Jag menar, mänskligt talat, om det finns någonting som håller människor på avstånd från Gud, det är när människor försöker närma sig honom med sitt förstånd. Och då brukar jag säga, ni vet att nu ska jag vara lite självsarkastisk här, vi brukar säga varför vi i forna Jugoslavien, eller jag ska vara så pass ärlig, så någon säger varför vi serber har sån hjärna. Ja, då säger någon därför att den är svullen. Och då tänker jag så här. Hur kan jag som är skapad av en allsmäktig Gud, hur kan jag tro att jag kan närma mig den allsmäktige Guden med mitt förstånd? Jag förstår inte ens hur den där lilla fisken lever som inte har varken hjärna något. Jag förstår inte hur den där lilla fisken där på 1000 meter i havet djupet lyser och har egen elförsörjning och allt annat. God är tid att inte beskriva många andra under. Hur ska jag med min lilla hjärna förstå all detta? Och så länge jag tror att Gud kan förstås med förstånd, så kommer jag aldrig att möta honom. Jag kommer alltid att förbli på avstånd. Och ni vet, Petrus försökte samma sak. I Matteus 16 och verserna 21-23, när Jesus talar om påsken. Och Jesus talar om att han måste dö för våra synder, men att han ska uppstå på tredje dagen. Petrus tar honom åt sidan och säger, hör du Jesus, nu, det är lite ologiskt det här vad du pratar om. Må Gud förbjuda att du ska lida, må Gud förbjuda att du ska dö. Det låter inte logiskt. Och självklart låter det inte logiskt, därför att i Jesaja 55, versen 8-9 står det skrivet att Guds tankar är så mycket högre än våra, så som himmelen är högre än jorden. Hur ska jag förstå hur Gud är, han som skapat mig? Låt mig få säga så här, den Gud som jag kan definiera, den Gud som jag kan förklara, är ingen Gud. Det är bara en avgud som jag har själv skapat. Och det är det som är saken med uppståndelse. Så i första Korintierbrevet kapitel 1, 19-25, så talar det här fantastiskt. Och det här texten talar precis som det är. Att förståndet, mitt förstånd, kan vara ett hinder för Gud att visa mig faktiskt hur nära honom jag är. Då står det skrivet så här, jag läser första Korintierbrevet 1, 18 och vidare. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra slut på visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Var är de? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap, och så vidare och så vidare. Så ser Paulus vidare att Gud valde att med en dåraktig handling för människans tänkande frälsa dig och mig och frälsa hela världen. Så den tredje momenten, det vill säga förståndet, den kan vara en sak som håller mig på avstånd från Gud. Fjärde saken är det som står i Matteus 26, verserna 31-35. Då läser vi så här, Matteus 26, 31-35. När Jesus talar om nu vad han kommer att vara med om, och så ser han i verserna innan att alla kommer att lämna honom en dag när han är i den situationen, så svarar Petrus till honom: och även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom: jag ser dig sanningen, i natt innan tuppen gal kommer du att förneka mig tre gånger. Petrus svarade honom: även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa de alla andra lärjungarna. Nästa sak som håller oss på avstånd från Gud, det är när vi tror att tron på Gud kan förverkligas och levas utifrån egen kraft. Och låt säga så här, det finns oerhört mycket schyssta människor i världen, troende eller icke troende. Det finns mängder av människor som, även om de inte tror det, i och med att vi är skapade till Guds avbild, så finns en viss resurs och potential i oss att leva ett rätt liv till en viss nivå. Men att komma nära Gud och förenas med Gud kan man inte i egen kraft. Det är någonting som Gud måste göra. Och det är det som påsken och uppståndelse handlar om. Och varje gång när vi försöker leva ut det i vår egen kraft, så är vi på avstånd från honom. Vi kanske skrapar på lite, men aldrig upplever det verkliga gudomliga livet. I Markus 15:43 beskrivs en annan man som tog mod till sig när Jesus dog och när han korsfäste. Han tog mod till sig för att gå till Pilatus och fråga om han fick Jesu kropp. Det finns människor som i det naturliga har mod till en viss del, några mer, några mindre. Men inget av detta naturliga räcker för att möta den levande guden. Uppståndelsen handlar precis om det. Och det är det vi måste uppleva. Och när vi lever i de här sakerna som vi har nämnt här, då är vi människor som följer Gud så att säga på avstånd. Nästa sak som jag vill nämna, två, tre saker till, det är om det där i Lukas evangeliet 17:12. Det finns en spetelsk man som ropar till Jesus, men han vågar inte närma sig honom. Därför att när du var spetelsk så var du tvungen att hålla dig på avstånd från människor. Och ibland upplever människor detta som ett hinder att närma sig Gud. De upplever sig själva som spetelska, symboliskt talat så att säga, eller bildligt talat. Människor upplever dem ibland att jag inte är värd att närma mig Gud. Och det är ju för sig sant, ingen av oss är värd. Men det håller dem på avstånd från Gud. Jesus var den, när han såg spetelska, han gick och kramade om dem. Han gick och rörde vid dem. Ingen annan vågade göra det. Så låt mig få säga så här, även om du känner dig spetelsk bildigt talat, att du är så udda, att du är så värdelös i människornas ögon, Jesus vill minska avstånd mellan honom och dig. Han vill komma så nära så att han tar dig i sin famn. Det är det som uppståndelsekraften handlar om. Den uppståndne är inte rädd att krama om cancersjuka eller spetelska. Därför den kraften som han har besegrat döden och alla sjukdomar. Men om jag betraktar mig på det viset som udda och otillräckligt bra eller ovärdig, då kommer jag att hålla mig själv på avstånd från Gud. Och till exempel den där andra mannen när han kom till templet, Lukas evangeliet 18:13. Det står skrivet att han vågade inte ens lyfta upp sina ögon, utan han slog sig i bröst och sa: var nådig Herre, var nådig mig. Och han kände sig så värdelöst. Det här självbilden som han hade, eller de två hade, den självbilden var ett hinder mellan levande guden och dem. Det höll dem på avstånd från Gud. Och nu vill jag bara till sist säga att det som egentligen gör att de här sakerna, man skulle kunna säga, oberoende vilka av de argument håller oss på avstånd från Gud, så det som det handlar om i slutändan, om varför vi följer Gud på avstånd eller kan följa där de här goda nyheterna på avstånd, det är det som står skrivet i Psaltaren 138, vers 6. Herren är upphöjd, men ser till den ringe. Vi sjöng i där sången att mitt i den när Jesus var korsfäst så tänkte han på mig och han tänkte på dig. Han tänkte på varje minsta människa som fanns i världen. Och egentligen hos honom finns inga stora och små. Hos honom är alla så värdefulla och lika värda så att han dog för alla samma död. Men då ser han, Herren är upphöjd men ser till den ringe. Men den högmodige känner han fjärran ifrån. Låt mig få säga nu. Det slutliga som kan hålla oss på avstånd från Gud för alltid, det är vår stolthet. Det är vår stolthet. För att tro på de goda nyheterna, att tro på påskens budskap, måste man faktiskt komma till den punkten när jag säger, okej, jag klarar inte där. Och hur ska jag klara att besegra döden, får jag höra. Är någon som har någon recept? Käre Gud, jag brukar säga så här nu på missionsresan när jag var i Kroatien, så pratade jag med en god vän till mig på den resan. Jag satt igenom och lyssnade. Även om det här var bara en story för små barn, så köper jag den. Jag behöver inte åtminstone vara rädd för döden gode tid. Tack för amen. Underbart. Jag hörde amen på avstånd, så det är ingen fara. Och 26 kapitel i Matteus evangeliet 74 versen egentligen beskriver att det här följandet på avstånd. Och hör mig nu, jag talar inte endast till dem som inte tror på Gud. Det är inte, jag talar till oss som tror på Gud också. Ibland upplever jag att vi följer honom också på avstånd. Och det slutliga resumé om vi följer honom på avstånd kommer att vara det som Petrus gjorde i Matteus 26:74. När han står där och när han står på gården där och utmanas av sin omgivning och ser omgivningen till honom. Tror du på, eller du är också en av hans lärjungar. Petrus säger nej, jag känner inte honom. Syskon, i morse när jag kom hit och tänkte jag ska predika. Jag kände mig nästan som Petrus, ärligt sagt. Jag kände en sån utmaning i min själ. Och jag sa till Gud, jag duger inte. Jag följer dig fortfarande på avstånd. Men Herren kommer att ta sin församling. Hör mig nu vad jag säger. Vi har kommit in i ett tillstånd. Vi, Jesu Kristi församling i detta land och lite överallt i världen. Vi följer honom på avstånd. Det är bekvämt. Det blir jobbigt när man blir involverad i det verkliga livet. Men jag tror inte att vi har ett val. Och jag tänker, Gud, hjälp oss. Och i oss själva utifrån de här sakerna som vi har nämnt, så kan vi bara konstatera en sak. Varför vi inte involveras djupare och starkare och mer konkret in vad evangeliet betyder. Det är därför att vår bekännelse kan beskrivas lite grann som Petri bekännelse. Jag känner inte honom. För att om jag visste vilken kraft finns i uppståndelse och vilken kraft finns i där vad han gjort, då skulle jag varit mycket mer frimodig. Så låt mig få läsa nu. Även efter uppståndelse så har de blivit förändrade, men inte riktigt förändrade. Och jag har aldrig tänkt på det. Det är inte uppståndelse i sig som har förvandlat dem som människor. Det är något annat, och det kommer jag säga i slutet. I Matteus 28 så läser vi först i vers 8 så här. Nu är Jesus uppstånden, kvinnorna möter honom. Och då står det skrivet så här. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Jag upplever så här, de flesta av oss kristna, vi både gläds självklart. Vi är glada, underbar glada. Men vi bävar också för konsekvenserna att leva ut det här uppståndelselivet. Så de bävade och de var glada samtidigt. Men sen var några i 28 och 17, det står skrivet, när han kom till dem och visade sig för dem, så står det skrivet, när de fick se honom, tillbad de honom, men några tvivlade. Vänner, det här efter uppståndelse. De ser honom uppstånden och ändå tvivlar. De tvivlade på vad kvinnorna sa. De tvivlade vad de där två lärjungarna på Emmausvägen sa. Nu tvivlar några till och med att han är där mitt ibland de uppstånden. Och sen det som är egentligen, låt mig, det här är utmaning för oss vänner, det här versen som jag läser nu i Markus evangeliet 16:8. Det som kanske är en av de tydligaste tecken på om vi fortfarande följer på avstånd eller om vi lever i uppståndelsen, det är versen i kapitel 16:8 Markus evangeliet. Men gå och säg till, han säger att de ska gå och säga till lärjungar och så. Då gick de ut vers 8 och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning, och de sade ingenting till någon eftersom de var rädda. Okej, jag vågar säga så här. Tydligaste tecken på om jag lever fortfarande och följer honom på avstånd, eller om jag lever i uppståndelsen, det är frimodighet att vittna om honom. Vet ni vad lärjungarna sa efteråt när de förvandlades från avstånds efterföljare till de riktiga efterföljare? De sa i apostlärningar där, vi kan inte låta bli att tala om det vi har hört och sett. Kan vi låta bli att tala? Vänner, låt oss vara ärliga, vi behöver möta den uppståndne Kristus igen, allihopa, jag är den första. Vi behöver möta honom på nytt, för det är så tyst om Jesus i vårt land. Alla gapar sina religioner. Alla skriver där om yoga på sina mjölkpaket alltihopa. Alla hörs. Alla de döda är mer högljudda än vi som är levande. Men jag tror att det är därför att Guds församling i detta land följer honom på avstånd. Och avståndet måste minskas. Den måste minskas. Vet ni vad det här blir om vi är såna? Att vi är precis som vi har beskrivit. Då blir vi ungefär det som religionen är för någonting. Och här fick jag igår en fantastisk beskrivning på religion. Lyssna. Markus evangeliet 11:13. Jag skulle läsa 12 också faktiskt. När dagen därpå gick från Betania blev han, Jesus, hungrig. På långt håll, på avstånd, såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. Här står det skrivet för att fikonens tid var ännu inte inne, men det är halvsanning. Fikonen är det trädet som egentligen kommer först med de där små frukter. Sen kommer bladen. När jag läste här igår det här så tänkte jag, men sådana är vi kristna ibland. Ursäkta mig, nu är jag inte kritisk. Jag tror bara att det finns en utmaning i vår tid för oss. Det är så här, när folk tittar på avstånd på oss, då är vi gröna underbara blad. Kommer de lite närmare, om de inte hittar någon frukt, då är vi inget annat än ett träd som är värdelös. Då är vi bara religiösa människor. För att religion är så mån om det yttre att det ska vara grönt, vackert och fint. Men när man möter den uppståndne, då måste frukten av livet synas på våra liv. Bör inte säga amen på det. Bibeln säger amen på det ändå. Okej. Jag avslutar med att säga, om det, jag vill nämna också 2 Timoteus brevet 3:5, där Guds ord varnar oss. Där beskriver Paulus en kraftlös religion. En religion där uppståndelsekraften har fått liksom dra sig tillbaka och fick inte vara igång. Och då vill jag bara nämna några saker, vad som är igen två frukter av uppståndelser. Främsta frukter för min del. Först och främst är det självklart. Han är uppstånden. Det lästes redan i inledningen. Döden är besegrat. Kära Gud. Kära Gud. Som en broder sa. När ni hör att de skriver och säger att jag är död. Tro inte dem. Jag är mer levande än någonsin. Okej, det är det första. Död. Tänk bara på de här verserna, bara lite från första Korinthierbrevet, inte mycket, bara lite. Här, första Korinthierbrevet, kapitel 15, så står det skrivet så här: döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Syskon, vem av oss kan stå, möta döden ansikte mot ansikte, titta henne i ögon och säga: hör du har ingen kraft över mig. Även om jag faller död nu fysiskt, så vet jag, Jesus har besegrat dig. Vilka underbara nyheter. Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Det är Jesus som dog, uppfyllde lagen, och han dog för våra synder och satte oss fria från dödens makt. Andra saken som jag tror är nyckel för att kunna leva upp som det, så jag har sällan tänkt om någonsin på det i den ordningen. Det är att, okej, jag läser först Johannes evangeliet 3 verser och det blir slut. Johannes evangeliet 7:39 först. Jesus talar på lövhyddohögtiden och säger: alla ni som är törstiga, kom och drick av den levande vatten. Och han beskriver vad som skulle hända om man dricker det. Och så säger han: detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så, för att den heliga ande skulle kunna komma på det viset som han skulle komma nu när vi firar pingst, så behövde Jesus först bli förhärligad. Vad betyder det? Först ville Gud fader bevisa att han är Guds son, att han är Messias och att han är frälsare. Och detta skedde genom att han dog på korset och uppstod från de döda. Så nu när Jesus var förhärligad, då var det fritt fram för den helige ande att komma. Och i Johannes evangeliet kapitel 15, då läser vi de här verserna som är så fantastiska. Och där ligger mycket, mycket av det här som vi behöver idag. Det står skrivet i verserna 26-27. Men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och här kommer det. Först vågade de inte vittna. Lyssna nu, han säger: också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början. Och i kapitel 20 så kommer det första saken i vers 22. När Jesus står där med dem, med sina lärjungar, då säger han i vers 22 så här, att kapitel 20, här är vi, i vers 22. Han står bland sina lärjungar och det står så här: sedan han sagt detta andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Och sen beskriver han vidare vilka konsekvenser kommer att vara om det. Och ändå ser han efter, innan han lämnade dem helt och hållet, så säger han till dem: förbli Jerusalem, för ni kommer att få kraften. Det är då de blev förändrade. Men uppståndelsen tog dem från det döda till liv. Och den heliga ande tog dem från ett liv på avstånd till ett liv mitt i Guds händelsernas centrum. Så, något att fira, något att ta till sig, något att säga: Gud, jag vill att du ska ta mig närmare dig. Lite mindre avstånd. Nu skulle jag vilja att du som vill be den bönen, jag vet att vi behöver alla den bönen, men kanske har det här ordet berört ditt hjärta lite mera. Vill du bara stå upp där du är, så ber vi för dig och så ber vi alla för varandra. Och vi ber att Gud ska minska avstånd mellan oss och honom, genom att dra oss närmare i hans närvaro, genom att uppenbara sin uppståndelseskraft i våra liv ännu tydligare. Så stå upp där du är, skäms inte. Om du upplever att Guds ord har talat till dig, gör inte det för någon formalitets skull bara. Vi ber till Gud att han rör vid oss. Jag står här och ber att han ska minska avstånd i mitt liv mellan honom och mig. Herre, vi tackar dig för varenda syskon som står inför ditt ansikte. Och Herre, vi vet att även de andra som inte står upp har i sina hjärtan längtan. Men vi ber nu för varandra, vi som står här. Vi ber att du ska minska avståndet mellan oss och dig. Herre, vi ber att i dessa dagar, när så lätt blir för många av oss att liksom säga att vi är, liksom Jesu lärjungar, men vi gör det på ett försiktigt sätt, vi vågar inte säga vad vi egentligen tror på. Fyll oss med uppståndelsekraften, Herre, på nytt. Fyll oss med den kraften som sprängde dödens kedjor och satte oss fria. Herre, fyll oss med övertygelse att det finns ingenting som kan besegra det livet du har gett oss. Och du har manifesterat genom att uppstå från de döda. Vi ber för varandra, Herre. Jag ber för mitt eget liv, Herre. Minska avståndet. Hjälp mig att inte på grund av de här faktorer som vi nämnde hålla dig på avstånd i mitt liv. Låt oss, Herre, låt oss inte bli det där fikonträdet som på avstånd ser så vackert ut. Men när någon närmar sig oss så ser de inte verklig frukt av det uppståndelselivet. Fyll oss med frukten, Herre, även om bladen skulle falla av allihopa och vi såg nakna ut. Men hellre nakna med frukten än fulla av blad utan frukt. Tacka du hör oss, tacka du välsignar oss och tacka du inte överger oss. Utan du är med oss så som du har lovat alla dagar in till tidens slut. Far, vi tackar dig för påsken, vi tackar dig för uppståndelsen. Vi tackar dig för Jesus, den levande Herre. I Jesu namn tackar vi dig, Fader, för det. Amen. Amen.